Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Är det okej att bada bastu, bubbelbad eller sola solarium när man är gravid? Ja, det är en fråga som vi ofta får, Rebecca och jag, i Babys podcast. Så därav kommer svar om detta. Häng med! Ja, du är välkommen och du lyssnar alltså till Babys podcast. Här är jag, Carina Barmorska.
Och Rebecca, gynekolog.
Och Rebecca, som jag sa, bada bastu, bubbelbad eller sola solarium. Det är frågor som vi har fått vid många tillfällen. Och vi ska besvara dessa såklart. Var börjar vi?
Ja, kan vi börja i badkaret, höll jag på att säga.
Det vanliga badkaret.
Vi kan börja där. Vi kan ta både badkar och pool och allt, hela baletten. Bubbelpool är det mycket frågor om.
Ja, det är det. Och också vet jag det här när man... Det är ju många som vattengympar som gravid. Nu pratar vi alltså graviditet här. Och det är ju också någonting. Men hemmabad då?
Alltså generellt kan man säga att bada under graviditet, det är ju en ganska bra metod för att lindra när man känner sig lite överbelastad i leder. Och, så man känner sig ju ganska tung, i alla fall i slutet på graviditeten. Och då kan det vara skönt att faktiskt få vara lite viktlös en stund i bad eller i pool. Och gärna då om det är lite varmt, men inte för varmt. Och det är väl där som liksom den viktiga... Den springande punkten när det gäller bad. Bada gärna, men inte, ha inte för varmt vatten. Därför att badar vi väldigt varmt så höjer vi vår kroppstemperatur. Och då höjer vi faktiskt temperaturen inne i livmodern också. Så att väldigt varma bad kan man vara försiktig med.
Absolut. Men då, jag tänker att vi pratar ju många gånger om vattenfödslar som ju är fantastiskt det här. Du nämnde det, avslappningen, tyngdlösheten, smärtlindringen med vatten som beröring, den här massagen som man får. Det kan ju verkligen vara lindrande och så himla skönt på många olika sätt. Så bada där hemma, men inte i allt för hög temperatur. Och hur tänker vi då med temperaturen?
Ja, man brukar väl säga att man kanske inte ska ha varmare vatten än 37 grader. Och det är ganska varmt skulle jag säga, 37 grader. Om man tänker sig en pool där man har vattengympa, den brukar ju vara 34 ungefär. Och det brukar kännas ganska skönt. Vad säger ni på förlossningen om vattenfödsel? Det är 37 grader också.
Det är det. Och sen så, men det är ju så här. Och många gånger så känner man ju om man blir överhettad. För då kommer ju blodflödet i huden att öka och minska till de inre organen. Då kan man ju bli... yr och känna sig dåsig, faktiskt må dåligt. Och då är det ju
Få hjärtklappning är ganska vanligt också om man blir överhettad.
Ja, exakt.
Då får man kliva upp och svalka av sig.
Ja, det måste man göra. Och där kan man ju se också att bebisens puls höjs ju också när man sitter i varmt vatten. Så det kan man ju ha med sig när man ser då att man sitter där. Och det är helt okej under ett tag. Men kanske inte för varmt vatten och inte under för lång tid heller. Så tänker jag med det här... vad 17 tänkte jag nu?
Du tänkte på infektion när vattnet kommer in i slidan?
Nu tänkte jag på det. Nu har jag varit för många timmar på förlossningen idag. Så nu tänker jag åt alla möjliga håll. Så det blir lite spretigt där. Det tänkte jag på. Mycket bra där, Rebecca. Och det är ju också många som undrar över det. Kan jag bada om vattnet har gått? Och då rekommenderar vi ju inte kanske att du sitter hemma och vattnet har gått, och framförallt inte om vattnet är färgat till det gula, gröna, bruna, alltså färgat fostervatten. Bebisen kan ha bergsatt i fostervattnet. Det är ett observandum. Du ska inte förlossningen. Så att egentligen så rekommenderar de flesta kliniker inte att bada hemma när vattnet har gått. Men däremot när vi har kontroll på barnet så kan du få bada på förlossningen om det är klart fint fostervatten och allt annat såklart är normalt.
Mm. Och innan vattnet har gått, nu pratar vi fostervattnet har gått alltså, inte badvattnet. Innan fostervattnet har gått så har vi ju i livmoderhalskanalen en propp, en slempropp som ju faktiskt är ett stopp, ett infektionsskydd. Så att även om det skulle vara så att lite badvatten eller poolvatten tar sig in i slidan, så tar det sig inte vidare upp i livmodern så länge inte fosterhinnorna har brustit, så att säga. Så därför är det okej att bada innan fostervattnet har avgått.
Mycket bra propp.
Bra propp. Mycket bra,
bra skyddande propp.
Ja. Ja, jag tänkte på en sak också, det här med bad under graviditet. Det är ju väldigt vanligt att huden är lite torrare när man är gravid. Och man kanske har lite lättare för att få klåda och irritation. Så att, tänk på att smörja in er ordentligt efter bad. Mer än ni brukar göra när ni inte är gravida, så att säga. För att vatten torkar ju faktiskt ut huden. Så smörj in med någon bra lotion efteråt.
Mm. Men man kan väl ha olja i vattnet också?
Mm. Det kan man ha. Var väldigt försiktig när ni kliver ur badkaret om ni har olja i vattnet, för att det blir ju så halt. Och man är ju ibland inte supersmidig. Man är höggravid och har ont i bäckenet. Så att, ta det lite vackert när ni ska upp, eller be partnern om en stödjande hand kanske. Så det inte händer något.
Men du, den här varmvattenbassängen då, eller poolen när man har vattengympa, den är ju så himla bra. Men jag vet, där säger man många gånger att det inte bör vara mer än 32 grader. Så att ja, man får anpassa sig efter riktlinjer då, såklart.
Mm. 32-34 har jag hört att de brukar hålla de här bassängerna.
Ja.
Men just vattengympa under graviditet, det kan jag verkligen så här, personligen varmt rekommendera. Det har jag gått på under mina 3 graviditeter. Och det var ju höjdpunkten på veckan. Alltså, otroligt skönt att för en gångs skull få vara lite lätt och smidig. Och röra på sig på ett lättare sätt. Tyckte jag var toppen.
Ja, men det var skönt. Men där kan man väl också rekommendera liksom, att kolla lite temperaturen på i vattnet och kanske begränsa tiden när man badar. Att man dricker mycket, att du svalkar av dig.
Precis.
Och mycket vätska.
Ja.
Man gör ju åt mycket vätska när det är varmt.
Precis.
Vad säger vi om bastubad då? Att bada bastu?
Carina, ska vi inte ta bubbelpoolen först?
Ja, vi tar bubbelpoolen först. För bastu är lite varmare ändå.
Ja, jag tänker på när vi ändå pratar om bad. Ja. För just bubbelpool vet jag att det har diskuterats en del kring de där vattenstrålarna. Och det har också spekulerat vilt på nätet om det här med ljudnivåer. Och om man googlar bubbelpool och graviditet så kan man hitta en del spekulativa inlägg på sociala medier. Ja, så då tänker jag att då kan vi faktiskt prata om det där med bubbel och ljudnivåer.
Ja,
det är ju så här. Från graviditetsvecka 26 så kan barnet, ja, ibland lite tidigare till och med, men då kan barnet faktiskt höra ljud och reagera på höga ljud. Men det är inte så att det är en tyst miljö inne i livmodern på något sätt, utan ljudnivån där inne kan ju bli så hög som 80 decibel. Och det är ungefär som en väldigt livligt trafikerad gata. Eller att stå 100 meter ifrån ett tåg som passerar med 100 km i timmen. Så det är en ganska hög ljudnivå. Och bland annat, ja, men det är mammas röst och det är liksom pulsen från stora kroppspulsådern. Det är ett himla sus och brus där inne. Och visst är det så att en bubbelpool låter en del. Men de moderna bubbelpoolerna polerna, när man har mätt vad de har för bullernivå. Det här kollade jag upp innan det här avsnittet.
Okay.
Eftersom jag är nörd så ligger de någonstans mellan 39 till 67-68 decibel. Alltså betydligt lägre än de här 80 decibel som faktiskt kan vara inne i magen. Så därför så har man sagt det, att den bullernivå som är i ett modernt spabad eller bubbelpool, den är inte för hög för fostret. Det är ju också så att det här är ju bubbelpool kanske man ligger i, det är ju en begränsad tid. Det är ju inte som att stå i en bullrig miljö från 8 till 5 om man jobbar i en fabrik till exempel. Utan det här är ju också en kort period. Så därför är det sagt att bubbelpool inte är skadligt för fostrets hörsel. Och vattenstrålarna har också spekulerats i, kan de på något sätt påverka livmodern eller stimulera till verkarbete? Och det har man inte heller kunnat visa. Sen kanske inte så skönt att få de där hårda vattenstrålen på magen. Men det är ju väldigt skönt att ha dem på ryggen om man har lite ont i sin rygg. Lite foglossning och så vidare.
Mm. Och då kan man sätta sig med ryggen mot.
Ja.
Men då, det är ju många som tänker på att i de här strålarna, eller där strålarna kommer ifrån, då pratar vi hygien återigen. För det är ju ändå så att gravida är ju lite mer mottagliga för åtminstone urinvägsinfektioner. Så att det gäller ju alla typer av vatten. Men kanske de här offentliga poolerna, vi pratar vatten vid gympa eller de här bassängerna. Men också de här bubbelpoolerna. Eller lättare att få svamp. Vad tänker du om det?
Det är ju så att de som har lätt att få svamp eller lätt att få urinvägsinfektion i samband med poolbad till exempel. Om man har det från början så brukar det oftast bli lite mer besvärligt under graviditet. Just för att man har en annan surhetsgrad i slidan och man har ett lite nedsatt immunförsvar. Så tillhör man den här gruppen som vet att jag får en urinvägsinfektion om jag så bara tittar på en pool. Då ska man nog faktiskt vara försiktig med att bada i offentlig pool eller bubbelpool under graviditet. Har man däremot aldrig haft några sådana problem så tycker jag att man kan då kommer absolut bada. Det kan vara bra att tänka på sådana saker som att dricka ordentligt och kissa efteråt liksom, och ändå försöka spola ur urinvägarna. Göra det lite svårare för bakterierna att få fäste i urinvägarna om man dricker ordentligt.
Men du gav ju bra tips när vi pratade, det är förvisso ett bra tag sedan nu, men också om det här med underlivs, att sköta sitt underliv och inte tvätta för mycket och så vidare.
Mm.
Och då nämnde vi också lite bad då, när vi badar i vatten, alltså i havet eller i sjöarna på sommaren.
Mm.
Du sa att man kunde smörja in sig i underlivet med något.
Ja, precis. Man kan ju använda någonting som gör att vattnet inte kommer åt slemhinnan och torkar ut slemhinnan på samma sätt. Vitt vaselin kan funka för många. Men jag vet att det är också många som provar de här typiska, som man säger, blöjsalvorna som man kan använda för röda bebisrumpor. De innehåller ju zink, så att de gör ju verkligen att vattnet bara pärlar av. Så det kan man smörja på innan badet. Och sen efteråt, om man då vill ha bort den här salvan, för den sitter ju rätt bra, det blir som en vit hinna. Men då tar man bort den med hjälp av olja. Då masserar man in lite olja i underlivet och så sköljer med ljummet vatten, så släpper den här salvan.
Så det kan vi rekommendera, tycker du, även till de här som går på vattengympa i bassängbad eller hemma i badvattnet?
Ja, om man vet med sig att man liksom kan få lite extra besvär med torrhet eller svampinfektion.
Ja, bra tips där.
Efter bad.
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men du, då var vi inne på bastun, bastubadet.
Ja.
Och där är det ju i alla fall betydligt varmare.
Ja, där är det ju mycket varmare än i badet. Men det är faktiskt lättare för kroppen att liksom reglera kroppsvärmen när vi sitter i en bastu än när vi sitter i badet. För när kroppen liksom, vi har ju lite svårare att göra oss av med värme när det är vatten mot huden. Att få liksom den här värmestrålningen att gå ut i vattnet är svårare än att få värmestrålningen att gå ut i luft. Och det är också lättare att svettas i en bastu. Man svettas inte så mycket när man är i vatten. Vet jag inte om du har tänkt på Carina, men man märker ju inte heller när man är i vatten. Men...
Nej, det gör man ju
nej,
inte.
Nej. Men det är faktiskt så att man tål värme bättre i bastun än i ett bad. Men sen är det ju ändå så att man får ju vara lite uppmärksam även i en bastu så att det inte är för varmt eller att man sitter för länge. Man är ju också lite varm i sig själv som gravid, så det kanske inte är superskönt att bli ännu varmare. Man får känna sig för lite. Om man blir yr eller får hjärtklappning, då får man gå ut.
Ja, men det ska man såklart göra. Men du, det här, tidigare så vet jag, kanske gammalt då, men ett riktvärde var att man skulle ha som mest högst 70 grader i bastun och man skulle inte basta längre än 20 minuter.
Mm.
Vad säger forskning eller vetenskapen ja, om det?
Alltså det värdet finns det väl egentligen inte liksom någon riktigt bra studie bakom. Jag tror att man har höftat och tagit det där att ja, men det känns lagom.
Det känns rimligt.
Ja, det känns rimligt. Det är kort och sen är det inte supervarmt. Det är också så himla individuellt vad som är för varmt för en person och när man reagerar. Så att man säger numera att det är bättre att man, det är helt okej att sitta i den där bastun, men att man ska vara uppmärksam och känna efter. Därför att en person kanske tycker att det är för varmt och blir yr och illamående eller får hjärtklappning vid 60 grader, medan en annan tål 80. Så att det är i så fall mycket bättre att känna efter.
Mm. Men du säger fortfarande att det är ändå okej som gravid att bada bastu.
Ja,
och kan det vara är skönt. Det.
Ja. Där skulle jag vilja lägga in en liten brasklapp. För att det finns ju olika typer av bastu.
Det gör det.
Ja, och det är någonting som har ökat väldigt mycket och blivit väldigt populärt. Det är någonting som kallas för infraröd bastu eller IR-bastu. Det är en annan typ av bastu där det är ett infrarött ljus som liksom ökar värmen och också används mycket för kronisk smärta till exempel. Jag vet att man rekommenderar det mycket till de som har ledbesvär eller olika typer av inflammatoriska besvär eller hudbesvär. Den typen av bastu är ju relativt ny. Det finns inte jättemycket studier på den. Så där när jag sökte så hittade jag att tillverkarna av den här infraröda bastun, de avråder faktiskt gravida från att basta i såna IR-bastu. Och det är väl för att man inte riktigt vet effekter på gravida. Och jag gjorde faktiskt en sån här sökning bara för en timme sedan, så gick jag ut på nätet då på de här sajterna där man samlar vetenskapliga artiklar. Och så sökte jag på om det fanns någonting om infraröd bastu och graviditet. Och det finns ingen studie. Så därför av försiktighetsprincip så har man sagt då från tillverkarhåll att det här är inte något för gravida. Det kan ju komma att ändra sig i framtiden. Men ja, just men nu så är det så i alla fall.
Ja, men så är det säkert. Men du, hur ter de sig annorlunda? Hur vet man att man har en just sån? Det är man säker på. Jag är dålig på bastubad överhuvudtaget. Så jag har noll koll. Som du förstår.
Ja, alltså en infraröd bastu blir ju inte lika varm som en vanlig bastu. Till att börja med. Det är inte mer än 40 grader där inne. Och sen är det ju här infraröda ljus. Det finns olika varianter, men det om man liksom bokar tid för att alltså många ställen har ju det här Så att man får boka tid för att hyra den här infraröda bastun. En halvtimme eller en timme. Då vet man ju att det är det man har bokat, så att säga.
Mm. Men den rekommenderas då inte i dagsläget i alla fall?
Nej, inte för gravida.
Nej. Och allt annat så ska man bada och basta. Men bara så länge du känner att det inte påverkar dig negativt då.
Mm, precis.
Och med lite andra tips som vi har gett.
Ja.
Mm. Vad tänker du mer om bad?
Nej, jag tror inte. Ja, det är skönt att bada.
Ja, det är det. Men bad och vatten, det är ju med dusch också. Den kan ju ge fantastisk avslappning och massage, ja, och smärtlindring och så vidare också. Så har du inte möjlighet att bada, så njut av vattnets alla effekter. Mm. Men du, någonting som ligger nära det här med att bada och så, det är att sola. Och jag vet, vi har fått otroligt många frågor om alltså sola på sommaren under naturliga solen, men även att sola i solarium.
Mm.
Det har väl du gått till botten med, kan jag tro.
Ja, men du vet ju hur jag är.
Ja, det är
om jag får en fråga måste jag dissekera den. Ja. Ja. Om vi börjar med det här med att sola utomhus under graviditet. Så är det ju så här att under graviditeten så har man lite större risk att få pigmentförändringar. Våra pigmentbildande celler, de är liksom lite mer aktiva på grund av hormonsituationen under graviditet. Så gravida har lite större risk att få pigmentförändringar. Och de sätter sig då på ytor som är solbelysta, så att ofta händer och ansikte. Och de går bort i de flesta fall, men inte hos alla. Så det kan faktiskt bli så att de här pigmentförändringarna är kvar även efter graviditeten. Och man är också lite lättare för att bränna sig i solen som gravid. Så att generella rådet är ju egentligen att gravida ska försöka hålla sig i skuggan eller ha täckande klädsel. Och kan man inte det, så ska man använda en hög solskyddsfaktor. 30-50, beroende på hur ljus eller mörk man är i huden.
Och då vet jag att du vid något tidigare tillfälle också har sagt att det finns någon solskyddsfaktor som vi föredrar, eller som vi kan rekommendera.
Ja, för det är ju så här, det finns ju olika, det finns egentligen två stora typer utav solskyddsfaktorer. Man pratar om kemiska filter och fysikaliska filter. Och väldigt enkelt så kan man säga att kemiska filter, där är ju ett ämne som går in i huden och liksom påverkar UV-strålarna när de redan har gått in i huden. Medan ett fysikaliskt filter är mer som att det lägger sig som ett lock utanpå och reflekterar UV-strålarna redan innan man når hudnivån. Det finns också många produkter som är en blandning av de här två. Och rekommendationen både till gravida och till barn är ju att man helst ska ha fysikaliska filter. Eller en blandning av liksom kemiskt och fysikaliskt filter, där man ändå har liksom testat att de kemiska filtren är okej för barn. Så jag brukar, för att göra det lite enkelt, så brukar jag säga, köp solskyddsfaktor på apotek och se till då, fråga gärna personalen på apoteket eller välj solskyddsprodukter som är tänkta för barn. För då har man liksom tagit höjd för att det ska vara en produkt som helst ligger utanpå huden och inte tas upp i huden och då liksom eventuellt kan ta sig in i blodbanan. Så att gravida får gärna använda solskyddsfaktor för små barn.
Kids, för kids.
För kids och hög faktor.
Och hög faktor. Ja. Men du, de andra solkrämerna, solskydden, skulle de kunna skada graviditeten?
Det
eller
finns,
vad man är orolig för?
Ja, alltså det här är ju också det här med försiktighetsprincipen. Det är inte tillräckligt studerat när det gäller de här kemiska filtren. Och det finns några lite mindre studier som har visat att de här kemiska filtren, att de faktiskt tas upp mer i kroppen än vad vi har trott tidigare. Så att det är därför som rekommendationen är att välja sånt som är vältestat och gärna då fysikaliska filter. Ja, men det allra bästa är att hålla sig i skuggan faktiskt.
Jo, men precis. Ja. Och små barn rekommenderar vi ju alltid att ha skyddande kläder.
Mm.
UV-kläder. Mm. Men du, från naturlig sol och in i solariet då. Mm. För vi vill ju, många av oss, ja, jag ska inte inkludera mig själv. Jag har varit 2 gånger i solariet, det var ganska många år sedan. Det var säkert ett livsfarligt solariet på den tiden. Men jag lever. Men idag är de väl bättre på alla sätt. Men om man nu vill känna sig fräsch som gravid och kanske brukar sola solarium, vad säger vi?
Mm. Det är så här att om vi nu börjar den här änden med pigmentförändringar, så är ju risken väldigt stor för det även i solarium. Det är inte bara liksom vid solbelysning från riktiga solen, utan det är stor risk för det även i solarium. Så att det ska man ju undvika det av den anledningen. Men när jag gick in och läste lite grann på kring det här med solarium, om man tittar på Strålsäkerhetsmyndigheten, vad de skriver om solarium, så avråder de liksom generellt från att sola solarium. Världshälsoorganisationen, alltså WHO, de har faktiskt också kommit med såna här restriktioner kring det här med solarium. För det finns en koppling mellan solarieanvändning och 2 typer av hudcancerformer, malignt melanom och skivepitelcancer. Och man har sagt att det är särskilt viktigt att vissa grupper undviker solarium. Dels är det barn och ungdomar under 18 år. Och sen är det personer som har ljus och känslig hud. Och sen är det personer som har många eller stora födelsemärken. Och i den här gruppen då, känslig hud, där får vi faktiskt räkna in gravida. Eftersom man har den här tendensen till pigmentförändringar och är känsligare för solbelysning och UV-strålar. Så med den logiken så är det så att solarium under graviditet är ju inte något som kan rekommenderas.
Nej, de här hormonella pigmentfläckarna, de kan ställa till det helt enkelt. Mm. Men för barnet då? Skulle det kunna påverka barnet? För att det jag i alla fall vet är ju att solarier har en högre andel UVA-strålning eller strålar än den naturliga solen. Och är det någonting som vi tror kan påverka barnet, fostret i magen?
Nej, det har man inte någon misstanke om att det gör. Egentligen inte att det skulle påverka liksom solljus, äkta solljus heller. Därför att det är så pass många lager liksom från yttersta hudkanten på mamma och hela vägen in till fostret. Det är ju hud och underhud och muskulatur och fettväv och en tjock livmodervägg. Så att dit in kan inte de skadliga UV-strålarna nå. Så man har sagt att det spelar ingen roll så att säga för fostrets skull, utan här är det mammas hud och mammas hälsa.
Ja, men det var skönt att veta att det inte påverkar barnet i alla fall. När man får de här pigmentfläckarna, vi har pratat om det tidigare och skrivit en blogg om det också, så vet vi ju att de flesta försvinner, men ibland så kan man ha kvarstående pigment. Fläckar. Mm. Och framförallt är det så att om man har en lite mörkare nyans av hud så har man ännu lättare för att få, eller är det bara den här linjen från naveln som man har lättare att få då?
Nej, det gäller faktiskt även de här, liksom, det man kallar för kloasma, som då är pigmentförändringar i ansiktet. De som har en mörkare hudton har ju också mera pigmentbildande celler i huden, alltså fler melanocyter, och de bildar också mer melanin. Så att ju fler pigmentceller man har, desto större risk är ju att de ska påverkas av graviditetshormonerna och börja överproducera.
Ja, så vill man inte ha det så ska man undvika sol. Men då det finns ju, D-vitamin har vi också pratat om. Och det produceras ju, eller det får vi ju av ljus och sol. Men i solarium så bidrar det väl inte till någon D-vitaminproduktion?
Nej, det ska vara the real thing, äkta sol. Och då räcker det ju faktiskt, för de allra flesta så räcker det med en kvart om dagen, i alla fall sommartid, ansikte och händer. Och det är faktiskt så att även om vi har solskyddsfaktor på oss och går ut, så kommer det ändå bildas D-vitamin i huden. Mm. Det är ju svårare under höst och vinterhalvåret. Då är det inte så mycket solbelysning. Då är det lite dåligt med D-vitaminproduktionen i huden. Mm. Men förhoppningsvis har vi tankat lite under sommaren.
Ja, precis. Framförallt i våra nordiska länder så är det lite mörkt. Ja, men vad bra. Men du, jag tror vi har gett svar på många av frågorna som vi har fått angående bad i alla dess former och sol. Och i det här fallet framförallt solariumsolande. Säger man så? Solariumsolande.
Ja, säger man så. Nu blev det nästan så här språkradion om det här. Ja. Solariumsolande. Ja, jo, vi säger att det heter det. Vi har uppfunnit ett nytt ord annars.
Exakt. Mm. Alltså, vi säger att vi inte ska göra det. Ja, men det var väl bra då. Har du något annat klurigt? Eller någon annan information?
Nej.
I samband med det här? Nej.
Nej.
Nej, men du, då är vi snart tillbaka med fler svar på kluriga frågor och andra faktaavsnitt. Det låter bra, Rebecka, va?
Låter toppen.
Ja, bra.
Bra.
Ha det bra där ute. Se till att bada och ha det skönt och vara i den naturliga solen med skydd. Det har ni förstått nu. Och lyssna på Babys podcast och följ oss på Babys podcast på Instagram. Och vi är snart tillbaka. Rebecka, gynekolog, och jag, Karina Barmorska. Så vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.